Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Man är lite prydligt uppradad här då, så rasta skolor.
Nu kommer magistern, tyst. Nu kommer magistern, tyst.
Svart inte skit med mig. Okej.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Det här hör ni i avsnitt 200 av vår fina podd. Och här i podden har vi ju en exklusiv inledning som inte hörs i radion. Och där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Efter det så fortsätter programmet som vanligt. Och lyssnar du på iTunes eller podcast, då får du hemskt gärna prenumerera på podden och ge oss en recension efteråt. Och så mejlar du mig på dilemma@mixmegapol.se. Det känner du till vid det här laget. Så ger panelen sina tips och synvinklar på ditt dilemma. Dagens panel är fräsch som aldrig någonsin förr. Det är Anita Schulman, Hasse Aro och Regina Lund. Välkomna!
Tack så hjärtligt.
Ska jag börja från min vänstra flank här? Regina, det är första gången i Dilemma?
Ja, det är allra första gången. Det är premiär. Det är spännande.
Är du nervös?
Ja, lite grann faktiskt.
Härligt. Dig känner man ju igen. Du har varit i mediebranschen hur länge som helst. Ju.
Sen 1832 på våren.
Ja, det var det jag tänkte gissa också.
Ja, det var då vi träffades.
Ja, just det, precis. Jag hade lugg då, kommer jag ihåg.
Hockeyfrilla, tror jag.
Ja, det var det. Ja. Precis, ja. Du gillar den?
Ja, den var fin. Den har jag kopierat många gånger. Googlat.
Ja, härligt. Och sen så medverkar du just nu i något som heter Gösta.
Det stämmer att jag medverkar inte, utan jag spelar i den. Vi spelar in den. Den kommer 2019 på HBO Nordic.
Så var det. Och Lukas Moodysson är det så?
Det är Lukas Moodysson.
Härligt. Ja. Som vi känner igen från Facken Åmål och tillsammans. Alltså. Hur var det att jobba med honom då?
Helt underbart, fantastiskt.
Jag tycker det är intressant att den heter Gösta. För jag läste att Gösta som namn är utrotningshotat.
Aha.
Alltså det är medelåldern på folk som heter Gösta i Sverige typ 83. Mm. Så jag undrar om det har någonting med det att göra, eller?
Det får du fråga manusförfattaren Lukas Moodysson om. Men han gillar inte att göra press. Så vi har sagt att vi ska hänga på med ett lösskägg och så ska jag göra all hans press. Okay. Så jag kan hänga på med ett virtuellt lösskägg och säga att det kan säkert stämma.
Okej.
Okay. just det, är ett utdöende namn. Det tycker jag Anders är också. Jag har inte hört många unga som heter Anders faktiskt.
Vet du vad som är på väg tillbaka?
Nej.
Dubbelnamnen.
Okej.
Okay. Jag har ju dubbelnamn på min son.
Ja, du ser.
Ja, Tom Allan.
Jag heter ju Hans Göran.
Aha.
Egentligen. Mm. Jag har försökt dölja hela mitt liv. Men, okay.
Stig Gunnar och sånt där. Ja. Underliga kopplingar kan vara tillbaka också. Hoppas jag.
Vi hade en kille på gården som heter Hans Bo som alla kallar för Hassebose. Men jag vill bara säga att 1832, det året ni träffades. Mm. Det här kommer inte Regina ihåg. Men det året ringde jag henne.
Okay.
För hon gjorde en karaktär i radion som jag trodde var riktig.
Som heter Klang, va?
Laila Klang, ja.
Laila Klang. Jag ringde Laila Klang. Jag trodde liksom att...
Ringde du till mig på riktigt?
Ja, för att jag hade hört dig i radio, så tänkte jag, för att jag jobbade på lokalradio i Västerås kanske.
Vill du att Laila ska komma och hälsa på nu? Och sen
så under samtalets gång så fattade jag att jag trodde att jag pratade med någon som kände Laila. Och så förstår jag att, vänta nu, det här är alltså, jättepinsamt.
Jag gjorde alltså en karaktär i radio för åhörarna som är under 50. Så gjorde jag en karaktär i radio som heter Laila Klang, som var en komisk figur som jag hade hittat på.
Hon är jätterolig.
Tack så mycket.
Och väldigt övertygande, kan jag
hon
säga.
Hon var lastbilschaufförs fru från Tierp.
Tierp, så var det, ja. Jag kommer ihåg att hon var väldigt skojig.
Hon var den första Tabita, skulle man kunna säga.
Det skulle man kunna säga. Jag var sån här som liksom var hemma med Sven Glenn, och så hjälpte jag henne med att hålla radion under tradan då. Så sa han, gud Laila, vad bra du är på att jobba med radio. Och då borde jag göra det, då tyckte han, så då gjorde jag det. Och sen så kanske gjorde jag små utflykter som att köpa så här vandrande pinnar åt han, för han var pälsdjursallergiker. Du vet, såna här vandrande pinnar som förökar sig själv. Och så gjorde jag det, så skickade jag med dem när han åkte på långtur till Hamburg. Då ringde han från Hamburg och så sa han så här: men gud Laila, vad går de där salta pinnarna var? Då hade han ätit upp dem. Såna saker.
Regina is on fire.
Ja, jag märker det. Wow.
Ska vi ta upp den här Laila?
Ja, det tycker jag.
Ja, hon kanske får bli
vi har ju redan gjort det, kan man säga. Ja. Anita Schulman, jag ska sätta dig på kartan också. Du har turnerat med showen Kvinnogrisarna under hösten.
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har turnerat med efterföljaren till den som heter Förfest med Lilla Lördag. Där vi tycker att förfesten ska etableras som en av alla viktiga fester mellan dop och begravning.
Ja, okej. Okay. Det var dålig research. Nej, som vi producerat här.
Ja. Vi får hålla reda på.
Okej. Okay. Du är entreprenör, skådespelare, bloggare och podcast. Välkomna hit allesammans.
Tack. Tack.
Och det är så att Regina Lund har ett dilemma idag.
Ja.
Ja. Välkommen.
Tack. Det är så att jag har startat filmbolag, Regina Lund AB, som jag har haft sedan 1994. Och nu ska jag göra min första långfilm och regissera den. Men för att få pengar från Svenska Filminstitutet så måste man ha gjort två filmer innan man ens får liksom mötas och göra någonting. Så det blir lite catch 22, det vill säga blir moment 22. Hur ska jag kunna göra min långfilm och få pengar fast att jag inte har gjort två innan?
Det där är ju en klassiker, att man får inga pengar, man inte känd, man blir inte känd.
Men vad innebär det att ha gjort? Vad innebär det? Vad är det man ska ha gjort?
Man ska ha producerat två långfilmer innan man får innan man ens får liksom kliva in.
Men kan du inte snacka med någon som du har gjort film med och så kan de i efterhand slänga in dig som medproducent?
Ah,
okay. Jag bara tänkte.
Muta in sig efter texten.
Ja. Å andra sidan så ska de ju nästa år könskortera, bara tjejer ska få bidrag från Svenska Filminstitutet. Och då kanske de inte kan köra den här tvåfilmsregeln.
Fast det där var väl sagt i lite provocerande syfte kanske, tror jag. Anna Särnova från Filminstitutet.
Tråkigt.
Vad säger Anita om det här då?
Nej, men gör
det här
på
moment 22.
Nej men gud, ta din telefon och så gör du två kortfilmer. Och så sätter du dig själv som producent i eftertexterna. Och så kan du ju ha åtminstone på CV att ha gjort det. Vadå, kortfilmer kan vara i 15 minuter.
Ja, men jag tror att man måste ha gjort två långfilmer faktiskt.
Långfilmer?
Jag tror det.
Du måste ha gjort, alltså
man måste ha producerat och gjort det.
Okej. Okay. Ja. Och du kan får inget stöd om du inte har gjort det. Det är jättekonstigt.
Man får inget stöd om man inte har gjort det.
Hur gör man sin första då?
Man får inte ens möte med dem på SFI. Man får inte ens ta ett möte om sitt.
Men du måste ju båga på något sätt. Du måste ju ljuga. Mm. Du måste fixa, trixa. Kan du inte säga att du har gjort några i Mexiko?
Eller så hoppar man över hela grejen och så hittar man privata finansiärer.
Så kan man också
nu
göra.
Nu annonserar vi 750 000 lyssnare, eller hur många har du, Anders?
Det är rätt gott. Vi har nu uppåt 8 miljoner.
8
miljoner.
Om någon av de 8 miljoner lyssnarna lyssnar nu, så är det någon som vill finansiera min långfilm, så hör av er.
Mm. En krona var. Så
ja, jag tänkte säga alla kan sända in en spänn.
Ja. Exakt.
Ja. Då har vi löst det. Tack så mycket. Grymt.
Men det är först då de ska lyssna på det. De lyssnar inte på det innan. Eller du får garanterat göra din långfilm om du har gjort två innan.
Nej, det är inte någon garanti.
Nej, så det är bara ett öra du får från dem.
Exakt. Aha. Så det är lite, det är hårda bud i Mellerud.
Det är tufft.
Ja. Mm. Mm.
Hur mycket får man då? Om du säger att du hade gjort två filmer och du får komma dit och lyssna. Mm. Och de tycker det är intressant. Får du då 100%? Eller
det vet jag inte. Jag har inte kommit så långt än. Okay.
Jag har hört att de flesta kör med privata finansiärer nu för tiden.
Ja. Då är det lösningen, tack.
Ja.
Vi kör på att det är svaret, privata finansiärer.
Jag kände att det var väldigt bra. Och jag är inte helt främmande, för jag tycker att den är så korkad, den här moment 22-grejen, så jag tycker att ljuga helt okej. Okay. Alltså, muta sig in i eftertexten, Mexiko, ja, låter alldeles utmärkt.
Ja, men alla stora konstnärer har väl börjat sin karriär med att ljuga på något sätt.
Ja.
För att liksom komma in.
All storytelling är väl ljug.
Ja, men vem bryr sig efteråt liksom?
Jag vill vara sanningsenlig.
Men när din film är där och den är fantastisk och alla älskar den, vem bryr sig om att du ljög för att få till den?
Det är sant.
Pragmatismens herre.
Aro, förespråkare av kriminell verksamhet.
Kriminell, men liksom anpassa sig.
Han vet att man kommer undan. Ja. Det är som är grejen.
Jag ringer dig då, så att antingen jag, eller så ringer Laila och frågar dig.
Ja, Laila tror jag. Mm.
Tack så jättemycket, panelen, för att ni har hjälpt Regina med det här dilemmat. Nu fortsätter programmet som vanligt. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Martin. Jag har precis köpt en ny bil. En cabriolet som jag har trånat efter väldigt länge. Jag är lite överbeskyddande och vill inte att någon annan kör min bil. Min fru har ingen körkort, men hon och hennes syster ska ut på en roadtrip i sommar. Först var tanken att de skulle ta systerns bil, men nu har de kommit på att de skulle vara väldigt, att det skulle vara väldigt glassigt att låna min bil. Jag vill verkligen inte detta. Men känner mig egoistisk och är rädd för att dra igång ett bråk om det här. Ska jag ändå låta dem låna bilen? Undrar Martin. Anita Schulman.
Nej, för fan.
Nej!
Absolut inte.
Man lånar inte ut en bil till två systrar som ska köra en Delman Louise.
Nej, men alltså, det är ju lite som när man så här beställer in en rätt, maträtt som man har längtat efter. Och så är det någon som så här tjuvsmakar liksom, innan man själv har tagit första tuggan. Det är absolut förbjudet. Nej, 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 han får inte låna ut den här bilen.
Inte för att de tar din mat, utan för att de tar upplevelsen före dig.
Ja, exakt.
Ja, intressant. Vad säger Hasse Aron?
Nej, jag håller med. Jag har faktiskt varit i exakt den situationen, fast värre. Mm. Jag hade beställt en cabriolet som jag hade liksom utformat precis som jag ville ha. Jag hade sett den i London. Precis exakt som jag skulle ha den. Och sen så får man ju vänta flera månader, sen åker jag och hämtar den. Och så åker jag från bilaffären nedkabbat, det är sommar, parkerad i Stockholm. Jag har haft bilen kanske i 40 minuter. Så det är en lastbil som backar på den.
Nej.
Så nära. Jag lovar, så nära att slå någon på käften har jag aldrig varit i hela mitt liv. Hela känslan av den här nya bilen, den fick jag ha i 40 minuter.
Och så kommer någon lastbilschaffis.
Kommer han där och liksom inte tittar sig för och kommer ut. Och alltså jag är så arg. Ja. Så att jag förstår verkligen, låna inte ut bilen. Nej. Och nu var det ju inte ens frun, hon hade ju ingen körkort. Så att det är liksom,
ännu är det.
Svägerskan ska inte ha låna bil överhuvudtaget. Gud, ever.
Det beror på hur länge svägerskan har haft körkort och bra bilförare.
Svägerskor kan man ju säga nej till allt alltid. Det kan man ju säga, liksom, de har ju inte valt.
De är där för att bli säga nej till. Så.
Förlåt, jag måste bara också, jag blir så inspirerad av Hasse här. Nej, men jag har köpt en ny soffa, skitdyr, dyraste soffa jag köpt i hela mitt liv. Puls när den kommer in, budkillarna kommer precis så här, böjer mig ner för att rätta till mattan under den, hittar min då son 1,5 år stående ritandes med en grön tuschpenna på den. Alltså jag skriker, jag gråter, jag kallar min familj för skitfamilj. Alltså det kommer ut så mycket. Det är fruktansvärt. Nej, han får inte låna ut den.
Oj, det var som en reklamfilm för kondom. Jag ger en lugn, vad säger du?
Ja, herregud alltså. Han kan väl hänga med och så att de åker. Bättre tycker jag, roligare att de åker och han får köra bilen och så får hon sitta bredvid. Och så får syrran åka med nästa år.
Man skulle ju faktiskt kunna säga ja utifrån liksom, hypotesen att han själv får följa med och vara en backseat driver hela semestern.
Du hör ju själv Martin, det här är no-no, absolut. Om inte du sitter i baksätet och är en besserwisser helt enkelt på hela semestern. Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Bosse. Både jag och min fru har bra jobb och tjänar mycket mer pengar nu för tiden. Vår son är 12 år och vi har möjlighet att skämma bort honom nu när vi har, som sagt, bättre ekonomi. Vi åker på resor, köper fina leksaker och teknik. Men vår äldsta dotter är 27 och flyttade hemifrån för 7 år sedan. Jag och min fru är inte överens om vi borde kompensera vår dotter för hennes skrala uppväxt. Borde vi detta? Alltså lite retroaktivt skämma bort sin 27-åring. Vad säger Regina Lund?
Retroaktivt, skäm bort hjärnet. Skäm bort båda om ni kan. Fråga henne vad hon behöver och ge henne det hon behöver.
Hasse, vad säger du?
Alltså, det enda jag vet om dottern är att hon är 27 år och flyttade hemifrån och 20. Mm. Verkar som en ganska bra tjej. Självständig, klarar sig själv. Hon hade ju en ganska bra uppväxt då tydligen. Så jag tror problemet är inte om de ska skämma bort henne, utan hur ska de få den här killen att bli lika självständig när han är 20 om man får allt han pekar på.
Det kan vara kontraproduktivt rent av att ge 12-åringar pengar.
Ja, det tror jag. Men är hon 27 år så klarar ju om hon får något fint. Det är inte så att hon blir förändrad i personligheten om de nu ger henne något.
Hon kanske till och med ger tillbaka, hon kanske ger del av det hon får till 12-åringen.
Ja, kanske det.
Cirkel.
Ja, men hon kan ju få just resa eller någonting sånt. Det är ju aldrig fel. Men liksom, det verkar ju som de har klarat hennes barndom ganska bra, tycker jag.
Ja, och egentligen så är ju ditt tips att de ska hålla igen på 12-åringen. Så mer pengar till Bosse och hans fru.
Ja.
Vad säger de om det, Bosse? Anita Schulman, vad säger du?
Nej, men jag tycker de ska kompensera henne på dödsbädden.
Okej.
Okay. Ja.
Sin eller hennes.
Men de är betydligt äldre än henne.
Ja, men på deras dödsbädd.
På deras dödsbädd?
Ja, inte på hennes.
Nej, gud, vad
hemskt. Hon ska få ärva väldigt mycket mer än sonen. Och då behöver inte liksom de ta ansvar för den konflikt som kommer uppstå, utan då har de redan passed away. Liksom. Han har ju spenderat sitt arv under uppväxten obedvetet.
Ska de skriva detta testamentet det också? Vad ska ni veta, så vi, det har vi inte sagt till
verkligen
dig.
Verkligen för att sabba deras relation för resten av livet.
Så spännande.
Syskorrelationen kommer ju bli ganska ansträngd. Men det har du inga problem med, för då är de borta.
Exakt.
Menar du på?
Ja, okej. Bör de inte ha dåligt samvete och de har liksom gett något till henne kompenserat. Sen får väl sonen stå där då om han är bortskämd och oförmögen att skapa sin egen liksom vardag.
Lever du efter den devisen, Anita, att det man inte vet mår man inte dåligt av?
Precis. Nej, men jag har lite olika sparkonton till mina barn, så att jag har redan ångest för det här.
Okej. Okay. Mm. Men det känns i alla fall som att Regina tycker att ni ska skämma bort den 27-åriga dottern.
Och 12-åringen.
Och 12-åringen också. Skäm bort alla era, båda era två barn. Mm. Hasse tycker att du ska håll igen på 12-åringens pengar också, för att ni har ju klarat det alldeles utmärkt med dottern här. Så att ni får mer pengar till er själva. Och varför inte ta och testamentera i princip 90% till dottern, så att 12-åringen, som då är lite äldre sen, inte får någonting. Och sen så skavar den relationen, men det behöver inte betyda att ni mår dåligt, för ni är ju döda då.
Exakt.
Ungefär så, va? Tack så hjärtligt. Hej Sandelema, panelen heter Kima. En bekant har precis blivit av med en närstående familjemedlem. Vi har jobbat ihop under ett halvår för några år sedan och är halvbra kompisar. Vi hörs inte regelbundet, men har umgåtts på tu man hand även om det var ett år sedan sist. Jag ser hur vissa skriver på hennes Facebook-sida, vilket jag tycker är fel. Men det är ju svårt att veta om man river upp sår hos en sörjande eller om hon vill ha stöd. Vad är lagom i detta läge? Ett sms? Ska man komma förbi och ge en kram och hjälpa henne att rasta hunden? Vad tycker ni? Undrar Kima.
Jag kan ju hålla med lite om det här med Facebook, för att det är så intet liksom förpliktigande. Man bara säger, åh vad tråkigt att skriva på Facebook. Jag skulle nog rekommendera sms-et.
Kan vi göra båda också? Vad hon
behöver? Kan man göra, absolut, det kan man göra. Det ena utesluter inte det andra, men jag tycker nog, men sorg är ju väldigt jobbigt att hantera, därför du har ju å ena sidan den här relationen, de egentligen inte känner varandra särskilt bra.
Mm.
Och sen... Och sen har du då den där du verkligen är en kompis. Och då är det ju mycket enklare.
En kompis, en nära vän går man inte in på Facebook.
Nej, det är ju mycket enklare. Då kommer
ja.
Man dit.
Ja, precis.
Vill de det eller inte, så kommer man dit. Står man ju där. Alltså det här mellanläget som jag tycker är jättesvårt.
Tack så mycket. Vad säger Anita Schulman?
Den här personen kanske inte vill bli tröstad mer än via Facebook från vissa. Så det kanske också är bara ett sätt för den personen att så här kan ni skriva av er, ni som vill dela min sorg, men jag har ändå mitt nära liksom nätverk som tar hand om mig. Så att jag tycker att man både ska skriva på Facebook och kanske skicka ett meddelande på Messenger och säga så här: hej, jag skrev på din wall, men jag vill också säga att jag finns här om du vill någonting.
Du touchar någonting som är intressant. Kan det vara så att en ömsesidig ångest på något sätt, att de som har upplevt det här traumat också känner att oh, nu kommer alla och känna att de ska ge mig så jättemycket stöd, och alla som vill ge dem stöd känner oj, nu förväntas jag ge väldigt mycket stöd, att det blir någon slags låsning där mellan vägen.
De som inte är där när man har det svårt, de ska inte vara där heller. Nej. Det upplevde jag när jag fick det jag har varit igenom.
Mm. Hur menar du då?
Att jo, men när jag fick cancer, så de som inte var där, de kan man inte bli arg på, för de ska inte heller vara där, för de kan inte hantera sorg eller sjukdom.
Du blir aldrig besviken, menar du? Att...
Nej, för att de kan inte bättre.
Okay.
Och det är det jag tänker med det här, att de som inte kan hantera sorg ska inte finnas där. Alltså det är naturligt. Mm. Det blir ett naturligt bortfall. Människor är självsorterande.
Mm.
Så de kommer sen när man är frisk. Jag hade vänner som sa, kom när, hör av dig så har vi en fest när du är frisk.
Så det fanns ingen besvikelse hos dig mot dem som inte kom till dig när du var dålig?
Nej, det är klart att det fanns en sorg för dem som inte, alltså att jag hade önskat att vissa var där som inte var där, naturligtvis. Mm. Men jag är inte sur på dem eller bitter, för att de kunde inte bättre.
Nej.
Vi kan inte vara där för alla, alltid, hela tiden.
Okay.
Problemet är väl om ingen hör av sig och ingen skriver och ingen vet om människan sitter ensam i sin sorg. Det är väl den största tragiken. Här tycker jag vi har ett icke-problem på något sätt. Mm. På ett sätt, för att den här människan kan ju uppenbarligen uttrycka sin sorg. Då tycker jag man ska möta upp på alla sätt som går och sen får hon själv sålla.
Så vi kan säga så här till Seema helt enkelt, att du ska närma dig din bekant så mycket bara går via Facebook alldeles bra, men framförallt också via sms personligt, och det ena utesluter inte det andra. Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Lina. Jag är 17 år och min mamma är väldigt kramig av sig. Jag tycker det är jobbigt. Men om jag säger att jag inte vill krama så blir hon ledsen. Hon säger att jag inte kommer få krama mina barn så länge till. Hon säger att jag inte kommer få krama mina barn så länge till och att hon vill passa på när vi bor hemma. Jag tycker inte om att kramas lika mycket som henne, men när jag tar upp det så blir det alltid tjafs om att man måste få visa kärlek för varandra och till varandra. Kan jag be min mamma kramas mindre, eller ska jag bara stå ut? Undrar Lina. Vad säger Anita Schulman?
Oj, det är svårt. Det är liksom en så här känslig ålder fortfarande. Borde rimligen börja gå över året efter. Jag tycker att hon får lite sätta agendan för hur mycket kramar hon vill ha.
Hur ska hon säga till?
Hon kanske ska hitta en kvot.
Okay.
Max 10 kramar per vecka.
Ja, okej. Okay. Det gäller att hålla räkningen där.
Ja, exakt. Ja. Och då är det hon som säger, nu är din kramkvot fylld.
Ja,
sen kommer det där. 11. Exakt. Mm. Sen får hon böta varje gång kramar för mycket.
Där har vi
det finns en ekonomisk vinning i det.
Ekonomiskt incitament.
Exakt. Och sen så tänker jag att det kommer gå över av sig själv om du är 18. Då kommer du inte bry sig mycket om hon får krama eller inte.
Nej, då är hon myndig. Då kan jag säga från på riktigt.
Precis.
Vad säger Hasse?
Lina, din mamma har burit dig i sin mage. Hon har fött fram dig under enorma smärtor. Hon har gråtit, hon har varit sömlös, hon har varit orolig, hon har skyddat dig. Hon har gjort dig till den du är. Det är klart tanten ska få kramas. Du får stå ut helt enkelt.
Där kom tanten in helt plötsligt. Jag blir nästan rörd, Hasse.
Ja.
Vilket föräldratal. Ett bultande faders hjärta, Hasse. Fan, det finns ett hjärta i dig som bara bultar.
Du får komma på Linas studentfest.
Regina Lund, vad säger du?
Ja, jag är så rörd av Hasse Göran.
Hans Göran.
Det var fint. Jag blev rörd. Men jag måste
Du har fel.
Och som mamma som har burit ett barn så blir man lite mjuk i kanterna av det där svaret. Men som tonårsmamma så vill jag nog säga leave your kid alone. Alltså jag tycker att 17-åringen ska säga mamma, respektera mig, jag älskar dig men jag vill inte kramas, lägg ner.
Vid vilken ålder brukar ungarna säga ifrån då? Jag vet inte.
Nej, men jag var tydligen pinsam på bussen på riktigt den här veckan och min dotter är 7. Jag ropade, du kan komma och sätta dig här. Jag stod, hon bara, alla kollar. Så att man börjar väl, jag tänker att man liksom lägger på lager till man blir så pinsam så att man liksom inte kan stå ut med den här personen. Och sen så försvinner det.
Men ni är helt enkelt rörande överens om alla utom Hasse såklart.
Jag är inte rörande.
Nej, du är verkligen inte rörande.
Lina får stå ut.
Lina ska stå ut till så länge som mamma.
Ja, men det som Anita säger, det kommer att avta antingen hennes känsla eller kramarna. Jag menar, det är någonting som pikar just nu, så någon får bita ihop det.
Men Regina och Anita tycker helt enkelt att det är Lina som bestämmer när de ska sluta, när det är slutkramat.
Ja.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Idag har vi Anita Schulman i panelen, vi har Hasse Aro och vi har Regina Lund som premiärdilemmar idag. Heter det så? Kan man säga dilemmar?
Vad brukar ni säga när någon premiärdilemmar?
Jag tycker vi säger det.
Ja, det låter som att man föder ut någonting, men dilemmar.
Har du dilemmat?
Jag har dilemmat för första gången idag. Det känns väldigt bra.
Sätter vi det på kartan. Snart är det dags för mormor Fionas dilemma. Hon har skrivit till mig. Hon funderar på att avslöja vem barnbarnets biologiska pappa är, minsann. Hejsan dilemma-panelen. Jag heter Fiona. Min dotter träffade en ny kille och blev gravid i samma veva för länge sedan. Hennes kille tror att han är pappa till deras dotter, men min dotter har erkänt för mig att hon var gravid i första veckan när hon träffade sin nya kille. Deras dotter är 6 år idag och jag ser hur hon liknar exet. Det är en jobbig hemlighet att bära på som mormor och jag är orolig att nuvarande pojkvännen ska lista ut det. Jag känner dessutom att hon förtjänar att veta vem som är hennes biologiska pappa. Ska jag berätta detta för mitt barnbarn? Och i sådana fall, när då? Ja, Regina Lund, vad säger du?
Berätta.
Ska hon lägga sig i detta, mormor? Alltså?
Absolut, jag tycker först hon ska ta ett snack med sin dotter och säga att jag kan inte bära det här längre. Jag tycker att ditt barn har rätt att veta sanningen. Aha. Kan jag snälla få berätta?
Vad ger henne liksom, så att säga, mandatet till att göra det? Det är ju inte hennes barn.
Nej, det ger henne ingen rätt. Men hon har rätt att uttrycka sin åsikt. Att hon vill att barnet har rätt till sanningen.
Även mot dotterns vilja, så att säga.
Om dottern säger nej så tycker jag hon ska respektera det. Okay. Men om dottern säger ja så go ahead.
Go ahead. Vad säger jag så?
Det här gör mig jätteupprörd. Vad fan är det för människa som inte berättar för pappa att du är inte pappa till ditt barn? Som lurar en man och tror att han är pappa och hela tiden kan ta ifrån honom hans faderskap som han tror att han har. Vad är det, fan är det för mamma som inte berättar för sitt barn vem som är pappan? Jag blir upprörd på riktigt. Jag tycker mormor absolut ska agera. Jag tycker att hon ska polisanmälas.
Så pass.
Det här är det värsta man kan göra mot en man. Det är det absolut mest förnedrande man kan göra mot en man.
Vad säger Anita Kjolman? Du är lika upprörd som Hasse. Ringer polisen.
Shit, alltså. Jag hade alltså en gammal kompis till mig blev ofrivilligt gravid på juldagen. Klassisk hemvändarhelg. Sa ingenting till killen som hon hade blivit gravid med. Och sen så när bebisen var ungefär 8 månader. Då fick hon feeling och berätta. Då var den här killen nyförlovad med en tjej. Det hade gått liksom 1,5 år. Det rev upp en del. Men
hon förstörde det förhållandet.
Ja, men samtidigt efterspelet var det bästa. För att han blev ju liksom pappa då till barnet. Och jag tycker så här, mormor ska konfrontera dottern och säga så här, du får berätta det själv.
Om gör inte du det
så kommer jag göra det.
Sådär, ja. Och det tycker Hasse också.
Alla barn har rätt att få veta vem som är deras pappa. Mm. Den rätten går ut över mammans möjliga dåliga samvete eller något annat. Alla män, alla pappor har rätt att få veta vilka som är deras barn.
Mm. Det tycker jag också. Men man måste också tänka på om barnet har knutit an till någon ny pappa. Så måste man gå försiktigt tillväga, tycker jag.
Ja,
så att inte barnet liksom rivs upp ur...
Ja, fast jag tycker att moraliskt är det här större. Och barnet, oavsett när du berättar för barnet, så river upp.
Jag kan hålla med här till 100%, för nu är inte barnet, liksom, barnet är bara 6 år.
Ja, exakt. Mm. Ju tidigare det görs, ju lättare blir det för dottern att hantera det.
Berätta.
Ja. Berätta detta. Berätta. Och gör inte dottern det, så ska du göra det. Mormor Fiona. Tack. Yes. Hejsan dilemmapanelen, jag heter Olof. Min fru snattar ibland. Oftast är det små saker men jag tycker att det är så onödigt och konstigt. Hon brukar erkänna att hon har snattat och då säger jag att det är just onödigt. Problemet är att jag inte vill överreagera för att jag är rädd att hon börjar göra det i smyg då. Jag är dessutom rädd att eskalera. Vad ska jag göra? Undrar han förtvivlad Olof. En kleptoman. Fru, vad säger Anita Kjolman?
Men jag tycker jag måste säga till henne att hon får börja gå i terapi för det här. Det är ju liksom, det är ju kleptomani. Alltså så här, småsnattar man lite. Det beror ju på hur mycket hon småsnattar. Är det så att hon käkar lite godis från lösgodishyllan? Är det snatteri?
Du kommer hem med en platt tv, man vet, jag har ingen aning.
Nej, men alltså vilken typ av snatteri är det? Det skulle man vilja ta reda på först och främst.
Men han reagerar inte speciellt starkt. Han säger att det är onödigt och konstigt. Och så är han rädd för att överreagera. Vad säger han så om det?
Nej, men jag förstår honom.
Ja.
Ja, men, jag menar, om man är i affären till exempel och så köper man någonting och så slår de in en lägre summa. Och då håller man ju masken och så betalar man den här lägre summan och så går man ut och ser man lite yes. Så. Och det tycker jag är mänskligt. Men snattandet är ju i sig ett tvångsbeteende. Mm. Och folk som gör det, det är ju oftast inte att de absolut vill ha den här grejen eller att de tycker att de tjänar pengar, utan det är mer ett tvångsbeteende.
Det pirrar i magen.
Då behöver de lite hjälp faktiskt. Mm. Och då tror jag att han ska, precis som Anita säger, ta upp det här med henne.
Men det här med att han inte är, han är rädd för att överreagera, han tycker det är onödigt och konstigt. Hade ni reagerat så? Vad säger Regina Lund?
Alla verkar så himla rädda där ute för alla att prata med sina respektive partners. Vad är detta? Ja. Det är inte konstigt att man lever singel. Vad fasiken konfronterar? Du lever med människan, sover i samma säng. Herregud, om människan snatt. Där fucking step up och säg till.
Så där ja, Regina.
Kom igen. Ja, men liksom, den här människan kanske behöver hjälp. Den kanske, det måste ju handla om någonting annat. Det kanske är att den inte har fått tillräckligt som barn eller whatever. Tror att det kanske är en krigsskada, vad vet man, av något slag. Nej, men att man tror att det ska bli krig och ingen mat.
Krigsskada?
Eller, nej, men man vet väl inte vad den här människan har varit igenom. Nej. Det kan ju vara att den behöver liksom stoppa på sig mat för att den har någon sån tvångstankar och tänker att imorgon blir det krig. Eller...
Men om nu hon inte så här svarar positivt på psykologhjälp, låt, då säg inget mer. Låt henne åka fast och få den hårda vägen.
Det tror jag också. Att han, men det är lite fegt. Alltså, han ser det. Då kan väl han så här, om inte du slutar så tänker jag polisanmäla dig.
Exakt, han ger henne en chans igen, heads up innan.
Mycket polisanmälningar på oss.
Nej, men alltså, jag är ju uppvuxen med en försvarsadvokat, jag har lite nära till den lösningen, förlåt. Men jag är liksom uppvuxen med en farfar som kom in och sa, lagen är till för att hållas när jag förfalskar mitt lägg från 11 till 12 för att komma in på polisens ungdomsgård.
Polisens ungdomsgård.
Ja, exakt, och då tog farfar fram lagboken så här, lagen är till för att hållas. Telefonen är till för korta meddelanden. Jag är så strikt upp för att jag tänker ring polisen. Nej, men
skånsk råd.
Yeah. Ja. Nej, men morgongymnastik 7 på morgonen. Nej, men jag tror på att konfrontera och säga ifrån för att belysa. När man sätter lampan på något så brukar det liksom upphöra.
Konfrontera helt enkelt din fru, Olof. Det här är ett beteende som helt enkelt är en sjukdomsbild. Är alla överens om. Måste bara fråga, har ni aldrig kommit hem och upptäckt att ni fått med er någonting hem?
Men gud, jag snattade när jag var tonåring. Kläder, lämnade tillbaka kläder, fick presentkort eftersom jag inte hade kvitto. Köpte kläder som jag inte ville ha. Fick då kvitto och kunde lämna tillbaka för cash.
Sök hjälp.
Det där är ju bedrägeri.
Ja, det där är ju bedrägeri. Det är ju farfar. Lagen är till för att hålla sådana hittar. Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, heter Pascal. Min flickvän har torgskräck, alltså fobi för att vistas på offentliga platser och bland mycket folk. Vi har varit ihop i snart 2 år och jag börjar känna mig rejält uttråkad. Hon jobbar med sin fobi men vill ändå spendera mycket tid hemma. Jag känner mig begränsad, jag vill kunna gå ut på restaurang, träffa vänner, gå ut i naturen och så vidare. Jag börjar fundera på vårt förhållande i längden. Kan man vara ihop med någon som är så olik en själv och lider av agorafobi, alltså, som då är ett fina ord för torgskräck? Vad säger Hasse Aro?
Ja, jag tycker att det är 2 frågor här. Den enkla frågan, hon har torgskräck, jobbar med det. Vad jag förstår så just den typen av fobi är ganska lättbehandlat. Man kör KBT och så är det klart sen. Den djupare frågan är, liksom, kan man vara ihop med någon som begränsar ens liv som hon då gör? Eller är det skäl nog att göra slut med någon för att de begränsar ens liv? Det är ju jättesvårt.
Kan
det är verkligen svårt, men jag skulle vilja säga ja.
Det kan man. Man kan lära sig.
Ja, de har inte varit ihop jättelänge. Men om man är tillsammans med någon som på något sätt så väldigt begränsar ens liv och inte kan göra någonting åt det, då kanske man ska fundera på om man verkligen har hamnat rätt.
En ta en funderare där, Pascal, helt enkelt, om det här är din tjej. Helt enkelt. Anita Kjolman, vad säger du?
Men jag vet inte. Jag tror att torgskräcken är konstruerad.
Ja, du tror att hon säger som en ursäkt. Hon är hemma katt.
Jag tror hon är lite kontrollerande.
Oj.
Och jag tror att Pascals behov, som egentligen inte är ett jättestort dilemma, att han vill vara ute och röra sig och göra sociala saker, det kan ju han göra med sina kompisar. Men jag tror att det börjar bli en exit för honom att ta sig ur relationen.
Så det är 2 stycken som konspirerar på sina olika kanter, så att säga.
Exakt.
Hon kontrollerar honom, han vill egentligen ta sig ur.
Exakt.
Aha. Regina Lund, har du samma analys av det här?
Nej, det har jag inte.
Det är
jag
tror, jag,
det var ju en väldigt rolig analys. Men jag tror, jag tar agorafobi på största allvar, precis som jag tar cellskräck, klaustrofobi på största allvar, eftersom jag själv lider av klaustrofobi.
Och men det går ju att hjälpa.
Det går att jobba bort det. Jag jobbar bort det helt på egen hand. Jag tog hissen upp hit, till exempel.
Hur jobbar du bort din cellskräck? Förlåt.
Jag bestämde mig för att jag vill inte ha den här fobin. Och så utsatte jag mig för att åka mycket hiss. och bestämma mig för...
Inte två innan, utan du,
nej.
Jag
åker med andra människor, så känner jag mig trygg och att jag vet att mobilen fungerar. Och så jag tog det stegvis. Mm. Och sen så låtsades jag också att det fanns någonting väldigt fantastiskt. På, att om jag skulle komma till New York till exempel, och jag måste åka upp till 28:e våningen.
Gud, nu vill jag veta direkt, har folk lika mycket cellskräck i New York? För det går ju inte att ha det.
Nej, precis.
Man får jobba bort det. Man får tänka, jag tror att man tänker bort det. Man tänker att det inte är ett problem. Man tänker på andra saker.
Så att det är liksom inte, vi pratar inte om djupa personliga kriser som kräver liksom psykoterapi och psykofarmaka i åratal.
Nej, det är det jag menar.
Hon handlar om att bestämma sig.
Ja, men hon använder det här som ett svepskäl. För hon säger att hon jobbar på det. Men
det gör hon inte.
De har varit ihop i 2 år och det har inte blivit bättre. Då är det ju någonting som inte stämmer. Då vill hon ju inte bli av med det. Hon vill hon kontrollera.
Bling, bling. Stor varningslampa här. Pascal, tycker Anita Schulman. Och Hasse Aro tycker att du ska fundera på om det här är din tjej som begränsar ditt liv. Och Regina Lund blev av med sin cellskräck och... Tycker du att han ska tvinga sin flickvän egentligen att bli av med det här?
Nej, men ingen ska tvingas till någonting. Det är inte bra. Ta han i handen, gå ut på ett torg och håll kvar, säger jag.
Gå ut på Sergels torg om ni är i Stockholm. Exakt. Och ställer, jag kan vara flyga här. Jag är inte rädd.
Ja, nej, men hjälper ni, tycker jag. Och tack. Håll ihop.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen, heter Johan. En avdelningschef hittar på smeknamn för alla nya på jobbet. Han säger att han gör det för att bonda, men jag tror att han bara inte orkar lära sig deras namn. Det är inte särskilt kreativa namn heller, som till exempel Rödtröjan, eftersom en kille hade röd tröja på sig första dagen på jobbet. Själv heter jag Kalix eftersom jag växte upp där. Jag kan tycka att det är oerhört drygt, men vet inte om det är värt att dra igång ett tjafs över. Vad ska jag göra, undrar Kalix. Johan, vad säger Regina Lund?
Ja, men alltså, det här tyckte jag var svåraste dilemmat hittills. Men alltså, han försöker pigga upp, han har tråkigt på jobbet. Han är understimulerad konstnärligt, han är understimulerad yrkesmässigt. Han är kanske till och med understimulerad sexuellt och privat och på alla plan.
Oj, du tog den växeln.
Ja. Han behöver mer av allt. För att eller så måste han byta yrke och ha ett lite mer kreativt yrke.
Vad säger Anita Schulman om det här?
Även, alltså, de får ju kontra och säga hans namn jättetydligt varje gång de så här säger hej. Mm. Hej, Bosse. Mm. Eller så får de helt enkelt börja bära namnlappar.
Ah, i pannan eller på
för jag tror att han har så här, vad heter det, afasi. Nej, men vad heter det sen när man inte kommer ihåg namn?
Ja, man är glömsk.
Ja, men det finns ju en sån här diagnos man inte har så här, kommer ihåg namnminne eller ansiktsblind och allt möjligt.
Ja, faktiskt. Det finns ju minnesexperter som menar att man ska tänka på, om man ser någon som brukar vara röd i ansiktet, så tänker man kanske på ett rött äpple och så kommer man ihåg, ja, Magnus.
Alltså, man ska därför blir han röd till tröjan.
Ja, exakt. Ja.
Så när man ser ett rött äpple så tänker man på Magnus.
Nej, jag vet. Jättekonstigt. Nej, men
alltså att man... Det också, eller?
Nej, men det var ett jättedåligt exempel. Men vi säger att någon heter... vad dåligt.
Jag förstår precis vad du... Så gör jag.
Man kopplar en människa med en grej.
Jag har jättesvårt för namn. Och då försöker jag hitta minnesregler som inte är logiska för någon. Och egentligen inte för mig heller, men funkar.
Ja. När är ett smeknamn nedlåtande då? Varför är folk så kränkta över att man kallar dem för någonting annat?
Men jag tycker att det beror på vem som säger det. Mm. Det beror inte på vilket namn det säger. Jag menar, när jag var liten så tyckte jag, när folk kallade mig för finnen, det tyckte jag var extremt förnedrande och så alltid till och så här. Men så jobbar jag med Mats Örbrink, en kille, som kallade mig för finnen från samma ögonblick han träffade mig och alltid gjorde det sen. Och det tyckte jag var helt okej när han gjorde det, av någon anledning. För att antagligen för att jag hörde att det låg inget dömande i hans sätt att säga det.
Men Hasse, du är inne på någonting där, för att alltså, man känner ju av uppsåtet hos en människa. Alltså, om de har ett uppsåt att platta till en, förminska en eller liksom trycka till en på något sätt, då reagerar man på det. Men om det kommer från hjärtlig välkomnande så är det inte alls man reagerar.
Och det hör man.
Jag kallades för lilla kommunisten. Jag var elevrådsordförande när jag var 11 på Solinskolan i Gävle. Då hade jag en grön tröja och jag var miljövänlig. Och då fick jag namnet Lilla Kommunisten. Mm. Jag förstod aldrig varför.
Tog du illa upp?
Nej. Men för att jag tyckte att det var nog bra. För min mamma var det. Och då tänkte jag att det var positivt.
Men alltså, alla de egenskaperna eller smeknamnen som ni drar upp, det är ju egenskaper. Alltså,
ja, men alla smeknamn bygger på det.
Ja, eller men det gör ju inte rödtröjan.
Nej, det är sant.
Vad ska jag göra då, undrar Kalix helt enkelt, som han själv börjar kalla sig för Kalix. Ska han stå ut med det här eller ska han vara...
Ja, men stå ut, stackars avdelningschefen. Han behöver ju... Alltså...
Nej, konfrontera.
Det är inte okej. Okay.
Det är inte okej. Eller säg så här, hälsa väldigt artigt på honom med hans namn hela tiden.
Och känn efter uppsåtet.
Ja. Eller börja kalla honom för fulbyxan.
Fulbyxan?
Det är för sig roligt.
Oavsett vad han har på sig. Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Så vill han ha det. Ed Sheeran, Shape of You. Och det är en bra låt, tycker Regina Lund, som är en panelist här i Dilemma. Hasse Aro sitter bredvid henne och bredvid honom sitter Anita Schulman. Och vill du där hemma skriva till mig så gör du det på dilemma@mixmegapol.se. Snart tar vi tag i Saras dilemma. Hon skriver att hon funderar på att dejta sin kollega trots att han har flickvän. Aja, baja. Eller? Nej.
Ska vi svara på det nu?
Nej, behöver inte jag.
Är kollegan bara... Ed Sheeran så,
så go okay. ahead.
Nej, men det är väldigt bra musiker.
Jag tror inte det, Ed Sheeran.
Nej,
jag...
men, är vi säkra på det?
Ja, inte riktigt. Vi håller dem på halster. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Sara. Jag jobbar ihop med en väldigt snygg kollega. Vi har börjat flörta lite och hånglade till och med lite grann en utekväll. Men problemet är att han är i ett öppet förhållande, vilket jag är helt ointresserad av. Dessutom så känns det dumt att dejta någon på jobbet. Men han är väldigt charmig och härlig och han tjatar om att vi borde gå ut igen. Han säger att han inte vill ha ett öppet förhållande i framtiden utan att det är hans tjej som vill detta. Borde jag fortsätta träffa honom och hoppas att han lämnar sin tjej? Eller ska jag strunta i det? Undrar Sara. Vad säger Regina Lund?
Om hon älskar honom och är väldigt kär i honom, så då tycker jag hon ska fortsätta dejta honom. De lever i ett öppet förhållande och han säger att han vill ha, i framtiden inte vill ha ett öppet förhållande. Det innebär att han kanske vill ha ett stabilt förhållande med henne.
Just det.
Hon... Och därför finns det ju en möjlighet att de blir lyckliga och så får den andra parten som vill ha ett öppet förhållande, som brukar ju vara en täckmantel för att man vill gå iväg och vara med någon annan egentligen och inte trivs där man är.
Och hon verkar ju vara väldigt intresserad av honom.
Ja, så det kanske är bara happy end här.
Kör så det ryker, Sara.
Kör så det ryker.
Regina Lund, hasså.
Alla mina varningsklockor ringer.
Ja, mina med.
Det här är ju en bedragare.
Exakt,
jag ja. Fick du så du teger igen.
Ja, jag är liksom... lätt lurad, jag är också singel, ja,
liksom,
ni fattar
ju varför. Jag är så lätt genomskådat och borde hångla. Jag lever i ett öppet förhållande, det är lögn ett.
Ja.
Det gör han inte. Lögn två, i framtiden kan jag tänka mig ett fast förhållande, det är lögn två. Han ville bara ha en kull henne. Alltså, det där är, hur kär hon än är i honom, så släpp honom. Det där är bara problem. Och att ni kollegor gör saken än värre, för då måste du gå och titta på honom sen, förlåt. Släpp honom, det är en bedragare.
Det är en bedragare, det här är Leonardo DiCaprio. Exakt. I Catch Me If You Can.
Exakt.
Anita Schulman, vad säger du?
Jag är på exakt samma linje som Hasse. Det där är, han är så full av skit, den där snubben.
Oj, vad du
han är
går
så
på.
Jävla full av skit. Jag är så irriterad just nu. Och att så här, goda, vet jag inte om hon kanske är, men förhoppningsvis goda kvinnor faller för det här gång på gång på gång.
Varför gör ni det?
Ja, men jag
fattar
inte.
Ja, det är en jättebra
inte.
Fråga.
Nej, men grejen är så här, dels kanske hon riskerar sitt jobb för det här. För en jättetöntig flört med en snubbe som hon har snöat in på för stunden. Sen lovar henne guld och gröna skogar som överhuvudtaget inte existerar. Det hon ska göra, det är att hon ska ringa till hans tjej och fråga om det stämmer att de lever i en öppen relation, för hon har nämligen varit med honom och han säger att det är så.
Eller hon kan bara säga till honom, du, jag ringer din tjej och kollar det här bara, det är okej, va? Så kommer han och bara bang.
Ja,
han kommer ju liksom
okay, då. Hon
får det är lite mer fair att säga till honom att jag kommer att ringa i fall.
Okej, det är mer fair play, jag blev lite drama där. Nej, men hon får helt enkelt konfrontera honom och säga så här, ja, men du, jag kommer då och ringa din tjej och kolla att det är okej.
Men du står kvar vid att han är en skitstövel.
Han är ett sånt prakt Ashley.
Oj.
Och bedragare.
Och bedragare.
Vi vet ju fortfarande om det är Ed Sheeran.
Jag får ringa er och konsultera.
Han hade inte behövt köra de här lögnerna, jag lever i ett öppet förhållande. Men fundera på, nej, han hade inte behövt köra det.
Vem vet hur Ed Sheeran har gjort för att komma dit han är. Nej, det här luktar fishy, men tycker inte Regina Lund, utan lev på kärleken. Du kanske älskar honom och kör rakt in i kaklet.
Nej, men alltså, man måste väl chansa, men samtidigt, jag förstår ju er bild också, och ni har förmodligen rätt, men jag tänker ju att hur ska hon kunna inte vara kär i honom om hon är kär i honom? Man kan ju inte inte vara kär i den man är kär i. Det är väldigt svårt att bromsa
men
det.
Men han är ju inte kär i henne och hon kommer...
Det vet vi inte.
Jo, för han är bedragare.
Nej, men det vet vi inte.
Hon skulle inte skriva hit ifall hon hade betvivlat detta.
Mm. Nej.
Men vi vet inte.
Simma ur bild, sa jag helt enkelt. Det är väl det som alla försöker säga. Jag, Regina Lund, försöker väl någonstans säga att inte simma ur bild, men egentligen så drar hon till att simma ur bild. Eller?
Ja, jag drar mot att simma ur bild. Ja. Men jag drar också åt att hon kan väl vänta på att han gör slut med henne.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Victor. Vi hade ett kalas på ett lekland för vårt barn. Vi hyrde stället och bjöd in hela sonens klass. Vi bad om ett bidrag på 200 kronor per barn för hyran. I sista stund var det 5 pers som hoppade av, men vi var tvungna att betala för dessa barn. Jag vet att det kan verka löjligt, men pengarna skulle göra skillnad för oss. Kan man ringa upp och kräva pengar av de som avbokade i sista stund? Kan man det, Hasse?
Jag kan förstå honom verkligen, och jag kan tycka det är dåligt då om man vet att det här kostar pengar och så hoppar man av. Då tycker jag att då får man betala i alla fall. Samtidigt ska ringa upp, och det är opinsamt. Alltså han skulle hitta något sätt att kanske skriva ett Facebook-inlägg där han lägger upp bilder. Tack, nej men så här skriver han: tack alla som kom, vilken fantastisk fest, våran son tyckte det var underbart. Och för er som ännu inte kunde komma och ännu inte betalat, så går det bra att göra det nu.
Nej, men det där är ju Nej,
du hoppades på att du skulle liksom komma i mål. Vad säger du?
Jag är faktiskt också inte på Facebook-spåret, men jag tänkte att jag skulle göra det som en så här Messenger eller WhatsApp-grupp och säga: gud vad kul att ni kom, att så många kom på kalaset. Tack så otroligt mycket. Men det verkar som att några har glömt att betala.
På vilket sätt skiljer sig hennes lösning från min?
Nej, egentligen inte. Det var bara det att hon upp. Du lyckades komma i mål.
Du ville skriva det på wallen.
Ja, okej.
Det är ju förnedringsfest. Det här är ju liksom en sluten grupp där folk får börja snacka skit om varandra. Och då kommer det bli sån terrorbalans till sist, och då måste folk betala för att inte klara av skammen.
Du hade en förnedrande variant.
Okay, alltså. Men om någon av de här föräldrarna hör det här nu, så tycker jag betala era 200 kronor.
Ja. Absolut.
Köp er fria.
Ja, vad är det för föräldrar som inte betalar för det första?
Hasse Göran, du promotar mobbing. Detta är inte bra. Vi måste sluta här alltså. Betala, det handlar om barn. Ring upp, kräv de här 200 spännen. Basta.
Mm. Var inte så rädd för konflikter, det du säger.
Nej, men alltså, vad är det med människor?
Du har en sån linje, jag gillar det.
Ja. Prata med varandra face to face. Var transparenta, var ärliga. Säg, det är barn detta handlar om. Mm. Pynta, men, även om ni inte var där.
Jag tycker det finns en större aspekt i det här dilemmat som vi måste verkligen ta i tur med.
Vad är det?
Att folk gör sena avbokningar.
Ja, det är inget bra.
Vad fan är grejen?
Ja, men där,
du vet tre dagar innan ifall du inte kan komma. Om du inte
vet man inte. Om man lever ett väldigt spontant liv så
nej,
vet
det
man
där
inte
bara det. Ursäkt, jag lever spontant liv. Det tror jag inte på. Jag
tycker vi, get a diagnose.
Jag tycker vi kör en standard där, Anita. Tre dagar.
Ja, tre dagars regeln.
Ja. Och ring upp och boka av. Fixa en Facebook grupp tycker Hasse. Gör det på wallen så att de blir lite förnedrade också, de som inte betalat. Och, ja, men eller gör det slutet, tycker Anita själv.
Ja, men Anita, jag betalar heller 200 spänn och får lov att liksom inte vara där.
Ja. Men då har du betalat. Då har du köpt dig fri.
Ja,
köpa sig fri är en mycket bra tes, Anita. Anita. Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Aron. Min nya flickvän sedan 4 månader är lite mer spirituell, medan jag är ganska vetenskapligt lagd. Hon har flera intressen som jag är nyfiken på, som till exempel meditation. Men hon är även intresserad av astrologi, vilket jag avskyr. Jag kan inte hjälpa att bli provocerad när hon sätter igång och berättar ingående om stjärntecken och planeter. Jag har sagt att jag är ointresserad, men hon kontrar med att hon inte älskar alla mina intressen minsann, och att jag borde anstränga mig. Det bubblar inom mig och jag vill bara motbevisa henne konstant. Vad ska jag göra, undrar Aron. Vad säger Regina Lund om det här?
Ja, det är friktion. Det är väl bra.
Mm.
Jag tror att de har väldigt mycket passion, och att det finns, hur viktigt är deras intressen för varandra? Kan de Är de intresserade av varandra eller har de så tråkigt med varandra att de måste ha olika diskussioner om saker och ting?
Men de är ju så pass intresserade av varandra ändå att de är nyfikna på varandra och blir provocerade av varandra. Och det är ju energi. Ja. Det är inte likgiltighet.
Nej.
Så på så sätt ser det positivt.
Om man, ja, om man inte skrev in hit så skulle jag inte, om man inte var provocerad så skulle jag inte känna någonting.
Eller någon slags hatkärlek.
Kanske det.
Ja. Det är i alla fall kärlek.
Ja, men det är friktion i alla fall. Men vad, vill han veta vad han ska ta sig till? Eller? Mm.
Hur ska han få henne att bli mer normal kanske han tycker? Jag vet inte.
Vad nu är norm, vem, är det mer normalt vad han håller på med än vad hon håller på med? Det är ju väldigt fascistiskt att tycka så. Men jag tycker så här, han tar henne med på lite andra aktiviteter. Han hoppar fallskärm med henne eller tar med henne ut på en resa eller får henne att bli intresserad av någonting. Tar med henne på en så här science klubb eller åker någonstans där det är, inte vet jag, åker luftballong eller åker snabbt i bil eller lär henne bungee jump eller surfing eller scuba diving någonting så att...
Nu är det inte säkert att Aron är alltid där.
Nej, men han kanske han får inspiration nu när han lyssnar på det här. Aron, ta med din flickvän och dyk så kommer hon få ett nytt universum under vattnet.
Sådär ja. Hasse, vad säger du om det?
Nej, men jag tycker flickvännen uttryckte det väldigt bra. Jag är inte så intresserad av alla dina intressen heller.
Nej.
Nej, men så är det ju att vara tillsammans med någon. Det finns intressen, det finns sidor som man inte gillar. Men man får köpa det, it's a package liksom. Sen så kan ju han, om han vill, kan han få mitt bästa argument mot astrologi och köra på henne och se om det funkar.
Och vad är det?
Nämligen, tänk dig då att du vet exakt när ditt barn ska föda, när ditt barn är beräknat att föda. Det ska födas då den 8 september 11.52. Och så ser du då att planeterna står så jävla illa just då. Så då gör du ett kejsarsnitt 3 veckor innan. Blir du då en helt annan person?
Mm.
Ja, du tittar på mig, ja. Hans-Göran.
Jag vill för mig att du kan... försvarade.
Är du kär i mig nu, Hans-Göran? Ja. Nej, men så här är det, Hans-Göran. Att jag kan ingenting om astrologi. Nej, jag besöker astrologer som jag tycker väldigt mycket om i At Times. Ja. Men jag kan ingenting själv om astrologi. Däremot tycker jag att det är intressant. Men jag skulle aldrig kräva att någon annan hade mitt intresse.
Jag tycker också det är intressant. Jag tycker det är roligt och det stämmer ju väldigt ofta. Ska jag berätta en annan rolig historia?
Ja.
När jag jobbade, när jag jobbade med ett tv-program som hette Kvart för 100 år sedan. Mm. Och då hade det precis kommit så här datorastrologi. Att en dator kunde liksom göra ditt horoskop. Men då var du tvungen att veta exakt när du var född. Jag skulle testa det här. Så ringade min mamma. Hej mamma, det här säger. Hej, här säger hon. Mamma, när är jag född? Funderar hon en stund så säger hon. Är det inte på hösten?
Och så var det det?
Var på hösten.
Och så var det 4 juni.
Ja, men det kan ju gå käpprätt åt helvete. Alltså, min mamma och pappa var inte ensam. Min pappa sa att jag var född 12 på dagen. Min mamma sa 12 på natten. De hade ingen koll överhuvudtaget.
Ja. Men det finns, för jag var ju tvungen att gå till journalen. Och de finns kvar så man kan kolla det.
Men det var på hösten. Du är född på hösten.
Jag är född på hösten.
Anita Schulman.
Nej, men jag och min kille. Vi är jätteextremt olika. Jag dyker exempelvis. Det gör inte han.
Nej.
Han är astrolog.
Nej, men han är jättefotbollsintresserad och det är väldigt mycket matcher just nu. Mm. I Champions League och snart på VM och allt vad det är. Hej. Men han får ju liksom nyttja sitt intresse. Vi har 2 våningar så jag kan vara nere och kolla på TV när jag kollar på fotboll.
Känner du att det stärker ert förhållande? Att det skapas passion? Att det har just friktion? Eller att ni går in i varandras
världar? Jag tycker det är så jävla viktigt att ha olika intressen. Mm. Och jag tycker så här, jag omfamnar verkligen att ha olika intressen. Så det jag skulle göra om jag var Aron, det är att jag skulle köpa en sån här astrologikurs till henne. Eller liksom en astroresa eller vad fan det
Peppa
är.
Peppa henne ännu
Peppa
mer.
Peppa henne ännu mer. Och då kan hon ta sitt intresse och skapa en liten grupp och en liksom social community med det de hon åker på kurs med. Och så slipper han det och har liksom ändå embraceat, eller vad heter det, omfamnat.
Lika barn leker inte bäst.
Men jag tycker att han ska liksom, ja men astrologi, okej, man kan ju tycka massa saker om det, men det är liksom, det finns ju värre saker att syssla med. Man skulle hänga med en på något sådär, vad de nu gör, hos en astrolog som tittar på honom. Sådär, det var kul. Jag var med på en sån här seans eller någonstans, jag skulle göra reportage och så satt man i ett stort sal så här, så går du runt ett medium och så ska välja någon så här och sen så ska han prata med den personen och berätta vad de andra sa då från andra sidan till den här personen. Och så väljer han ju mig förstås.
Mm.
Och så säger han bara massa obegripliga saker, vilket gör mig lite besviken. Jag hoppas få veta någonting värdefullt.
Okej.
Han bara står där, nej, nej, nej. Jag vet inte vad det betyder.
Nej.
Men det är ju inte samma sak som astrologi.
Nej, jag vet inte. Nej, men jag menar att man kan ju hänga på.
Men det var roligt.
Ja,
liksom,
det var det absolut.
Istället för fördöma så kan han ju hänga på och liksom se det som
absolut,
en kul grej.
Absolut, jag håller med dig.
Okay. Opposites attract och lika barn leker inte alltid bäst utan är bra med friktion är vi mer eller mindre överens om.
Ja.
Ja, var glad för ditt förhållande, Aron.
Aron, njut.
Hej Sandilemma-panelen, jag heter Lena. Min pojkväns mamma har så hemskt bordsskick att jag vill sluta umgås med henne. Hon trycker in så mycket mat i munnen att det är ett mirakel att hon klarar av att andas. Sen tuggar hon. Trots det så försöker hon prata. Inte bara korta svar utan hon kan försöka dra igång en debatt med munnen full. Jag blir äcklad och förundrad på samma gång och vill knappt äta middag med henne igen. Min kille tycker inte det är någon idé att ta upp det här med henne. Hon kommer ändå inte att lära sig. Men jag står inte ut. Ska jag säga något till svärmor eller ska jag sluta gå på släktmiddagar? Undrar Lena. Vad säger Anita Solman?
Åh herregud, jag förstår henne så mycket. Det finns ingenting värre än risigt bordsskick.
Nej.
Jag skulle ju konfrontera henne. Jag skulle inte kunna hålla mig. Jag skulle,
vad skulle
bara
du
säga?
Säga?
Jag skulle säga så här, vet du, jag tycker du är en fantastisk människa. Men jag är väldigt så här äckelmagad. Och när jag ser vad du har tuggat, då får jag problem med att lyssna på vad du säger. För du är intressant. Kan vi inte bara för alla skull liksom tugga först, prata sen?
Fin person och äckelmagad i samma mening.
Ja, det där är dödsdömt.
Är
det? Det är helt dödsdömt. För det första, det här, nu kommer mina fördomar om kvinnor.
Okay. Mm.
För det första har du tagit hennes son ifrån henne. Och sen ska du sitta och mästra henne också. Nej, det kommer inte att gå bra.
Men hon kommer ju...
Alltså det är bara att stå ut.
Hon får stå ut. Det är hennes hem, det är hennes mat framförallt som hon har i munnen. Vad säger Regina Lund?
Oj, jag är uppvuxen väldigt, väldigt strikt. Av, som ni har hört, skånsk farmor och farfar. Och man för skeden till munnen, inte munnen till skeden. Mm. Och sånt. Så, och jag skulle
man
sitta
äter
väldigt...
inte glass med händerna på ryggen med bara överkropp.
Nej, man ska sitta upprätt och rak och så. Så jag tycker, jag blir rätt glad när jag ser att människor förhåller sig fritt till maten. Jag tänker att satt vi i djungeln så skulle folk äta med fingrarna och det är okej. Okay. Så jag är inte äckelmagad, det besvärar mig inte. Men om det är någon som tar illa vid sig så tycker jag, då ska man väl kanske säga det då. Jag förstår inte alltså, att det är så stort problem. Men jag tyckte att Anita hade bra, det kan man väl säga. Jag tycker om dig, jag vill höra vad du säger. Jag kan inte koncentrera mig på vad du säger när du har maten full, liksom, munnen full med mat och prata alltså, samtidigt.
Hon får ju smickra henne och liksom berätta vilken intellektuell och liksom fantastisk människa hon är.
Låt henne vara som hon är.
Fast det där, Anita.
Nej!
Överlever.
Men det här med
det är inte
att
liksom
in
krig, ja. Det är att någon pratar med mat i munnen.
Och
det är inte hela världen.
Att man säger det som kvinna till sin svärmor, det är dömt att misslyckas.
Grejen är ju att det här är ett moment 22. För om hon slutar gå på middag med svärmor, då skapar hon ju också ett dilemma. Och då måste ju killen plötsligt välja flickvän eller mamma, och det vill han ju
men
inte göra.
Men måste de äta tillsammans? Kan de inte göra andra saker? Nu kan vi dyka igen, tycker jag.
Ja, då
kan man ha liksom munnen i cyklopet istället.
Men det är sant.
Du har ju varit väldigt mycket så här, konflikt, gak på sak, transparens, säg vad du tycker och sätt ner foten. Men inte i det här fallet.
Jo, visst, gör det om det är viktigt. Jag bara tycker inte att, för mig är det inte en stor sak.
Nej.
Att gå inte på middag då.
Okej.
Okay. Kan hon kanske där och då, istället för att ta det här förtroliga samtalet, för det kommer, oj. Men hon kan ju där och då säga, ursäkta, jag hör inte vad du säger för att du har så mycket mat i mun.
Mm.
Vad sa du? Jag hör inte
du
vad du
är
säger.
Så retsticka.
Men det där med
men gammal, alltså, återigen. Nu, du är inne på mobbing här, säger
jag. Nej, det är ju fakta. Jag hör inte vad du säger för att du har så mycket mat i mun. Vänta, tugga ut först. Det låter jätteintressant.
Jag tror att det är så en passant. Jag tror att Hasse Görans lösning är den rätta.
Ja.
Att säga lite om passant, bara säga, ursäkta, jag hör inte vad du säger. Du pratar med öppen mun och maten i vägen.
Fast det var ju väldigt irriterande. Jag hör inte vad du säger. Jag hör ingenting. Du har mat i mun.
Det låter som min fru. Vad är det för tonfall du har? Nej, men jag har inget tonfall. Ja, det har du visst.
Men återigen så tycker jag att det handlar lite om hur gamla är de här människorna? Är det för sent att lära gamla hundar sitta?
Alltså, så länge de kan skälla.
Men det, vi är inte säkra på att den här svärmodern skäller. De kanske...
det vet vi inte. Bara... Man hör inte om hon skäller från mat i munnen.
Nej, men hon verkar ju vara så här...
Stäng munnen, svärmor.
Men jag tror liksom den här kvinnan behöver en tillrättavisning. Det låter ju som att hon så här härjar fritt var ju vad som helst eftersom ingen har sagt till henne under alla dessa år att hon agerar fel. Så jag tror att det kan vara passande.
Konfrontera henne tycker Anita, det tycker Regina Lund också. Hasse tycker att det är din svärmors förbannade egna hem som hon gör vad hon vill med och sin egen mun och sin egen mat, så att du får helt enkelt finna dig i det.
Ja, men jag håller med Hasse och, Göran i det här faktiskt.
Va?
Överger du Anita?
Nej, men jag överger inte dig. Jag tycker lite som båda. Kan vi inte ha fred här i studion? Okay. Kan vi inte låta, jag tycker vi låter svärmor vara och härja fritt samtidigt som den här svärdottern får säga det hon säger.
Nej, men okay,
fast hon får fortfarande härja fritt. Okay. Då får ju alla rätt.
Vi har helt enkelt en hyfsad konsensus här förutom Hasse då i vanlig ordning. Och tack så mycket Regina Lund.
Tack så mycket Anders.
Tack så mycket Hasse Aro.
Tackar.
Tack så mycket Anita Schulman.
Tackar.
Och så mailar du in dina dilemma till dilemma@mixmegapol.se. Kom ihåg att vi byter ditt namn så att du kan vara anonym. Nästa helg är jag tillbaka med Alice Bakunke, minsann, Jakob Ökvist och Pia Sundhage i panelen. Vi härifrån säger hej då!
Hej då!